Hej och välkomna till Mardrömmarnas podd. Idag så ska vi snacka om döden och allt som har med döden att göra, eller hur?
Ja, vi ska göra det och vi ska ta upp vad som händer innan döden, vad som händer efter döden av vad vi såklart vet. Och sen så ska vi prata om lite mystiska dödsorsaker.
Yes, väldigt spännande. Men ska vi börja med att gå in direkt på vad som händer innan döden? För att visst har du läst på lite grann om det?
Ja, men jag har ju det. Och man kan väl säga att precis innan döden, och nu snackar vi, ja det kan ju vara dagar eller timmar innan man dör, så kan man tappa matlusten. Det är väldigt vanligt att man gör det. Tappar smak och lukt. Man blir väldigt trött. Man kan börja, i de sista timmarna så kan man också börja andas konstigt. Och jag har ju faktiskt varit med när folk har dött, då jag har jobbat på äldreboende tidigare. Och jag minns det som att jag tyckte att det var väldigt läskigt första gången som jag var med om det. Men på ett sätt, direkt efter att den här personen som jag satt vak över dog, då var det som att det var sånt lugn över hela rummet. Och att det verkligen var som att personen liksom äntligen var fri från all smärta. För att den här personen hade legat i över en vecka. Och mått väldigt dåligt.
Ja, man kan ju verkligen se väldigt tydligt på en person. Det är som den här dödsmasken som man kan prata om. Man ser ju verkligen hur ansiktet liksom börjar sjunka ihop. Och, alltså det vi snackar om nu, det är ju liksom mer naturliga dödsorsaker. Man dör av ålder eller att det är sjukdomar inblandat och så. Men ja, det är väldigt speciellt.
Ja, men det är ju det. Och just därför så vill vi göra det här avsnittet. För att döden är ju verkligen någonting som fascinerar folk, verkar som. Och vi vill ju gärna veta vad som händer efter döden. Ja, det är ett ständigt prat om vad man hamnar efter döden.
Ja, det är ju det. Och det är ju, alltså det är oundvikligt. Vi alla kommer ju hamna där och det handlar väl lite om vad man gör innan döden som spelar någon roll. För att oavsett vart man hamnar, om man hamnar någonstans, vad man nu vill tro på, så kommer man ju dö. Det är det ju ingen snack om.
Nej, precis. Ingen av oss är ju odödlig. Däremot så läser jag om en kvinna som för inte så länge sedan dog då hon var 120 år gammal. Det är ganska gammalt. Jag kan tänka mig att när man är liksom runt 70-80 år att man tänker, oj vad långt liv jag har levt nu. Men sen att man ytterligare ska leva liksom flera tiotals år till. Det måste vara så svårt att liksom förstå själv.
Jo.
120 år liksom, det är helt sjukt.
Beroende på hur frisk man är, kan jag tänka mig. Liksom hur mycket livskvalitet det finns kvar.
Ja, men verkligen. En liten läskig fakta. Eller som jag tycker i alla fall är lite läskig, är att jag läste att det finns en studie som visar att hjärtat, efter att hjärtat har slutat slå, så är hjärnan fortfarande vid medvetande. Jag tycker att det är lite läskigt.
Ja.
Och sen faktiskt måste man ju också tänka på att hörseln är ju det sista sinnet som man har kvar när man dör. Och jag tänker oftast på det liksom, att undra vad personer i sin sista stund hör runt omkring sig. Liksom att till exempel att nu är hon borta, typ att man hör det om sig själv. Alltså förstår du?
Ja, tänk hur många anhöriga man har hört som bara, ja, äntligen.
Ja, men
alltså, det lite så här, det är jättehemskt.
Ja.
Men jag kan ändå tänka mig, för att man tänker inte på det sättet. Just liksom när man ser en person ligga där, de ser ju så extremt borta ut. Så man tänker ju inte på att de faktiskt kan liksom vara fast inne i sitt eget huvud på det sättet och ändå vara liksom vid medvetande och kunna reflektera över det de hör.
Nej, precis. Och nej, men jag tyckte att det var liksom inte någonting jag visste själv, att hjärnan fortfarande kunde vara medveten efter att hjärtat slutade slå.
Nej.
För att det känns som att hjärnan behöver ja, men när hjärtat slutar slå, man andas inte mera. Hjärnan behöver syre. Man får syrebrist. Så jag tänkte liksom att det, då slutar hjärnan funka.
Mm.
Men upp till 5 minuter så är hjärnan efter döden, efter att hjärtat slutar slå, fortfarande medveten. Väldigt intressant ändå.
Ja, för jag har ju hört om det här. Alltså till exempel när folk varit avrättade med giljotinen.
Mm.
Att, ja men just det här då, att man faktiskt fortfarande är medvetande även fast huvudet liksom hade blivit avlägsnat från kroppen.
Ja. Just det.
Vilket är jätteläskigt att tänka.
Ja, jo, faktiskt. Jag har också hört det. Det låter inte så mysigt.
Nej.
Att sen man liksom undrar man typ ju ser sin egna kropp ligga där utan huvudet och man nej. Bara.
Sen kan man väl undra lite hur, även om hjärnan liksom är fungerande den tiden till, hur mycket man faktiskt är vid medvetande själv.
Mm.
Eller liksom, för att man kan ju ha hjärnaktivitet men fortfarande vara hjärndöd.
Mm. Just
om
det.
Det går ihop. Men du förstår vad jag menar.
Ja, men jag förstår. Absolut. Och jag läste ju lite, jag läste ju på lite om det där.
Mm.
Det finns en amerikansk undersökning som genomfördes med 140 patienter som ska ha varit döda under en viss begränsad tid.
Mm.
Och 46% av deltagarna minns liksom fragment på teman som rädsla, djur, växter, ljussken, våld, förföljelse, déjà vu och familj.
Mm.
2% kunde komma ihåg att de sett eller hört händelser relaterade till att de blev återupplivade.
Hmm.
Alltså när de pratar, men som man kan se i filmer i såna här liksom, typ som i Grey's Anatomy-serier.
Mm.
Liksom att de hör sig själv, alltså att de hör hur läkarna liksom jobbar med dem under tiden som de är på väg tillbaka liksom till livet.
Just det.
Och ja, jag tycker att det är döden är väldigt spännande.
Ja, men det är det.
Och verkligen. Det är ju så extremt mycket man inte vet. Och det har jag ju märkt själv. Min dotter, hon är ju 7 år gammal. Hon har ju blivit intresserad av vad som händer efter döden. Hur gammal jag och hennes pappa kommer bli och allt sånt där. Alltså det är just nu liksom, i den här åldern när hon är 6-7 år gammal som hon har liksom börjat få de här frågorna. Eller börja ställa de här frågorna om vad som händer och allt det här. Och det är så svårt att svara på för att man vet ju inte. Man är ju inte helt säker. Och man försöker bara gå på, på det man vet själv eller det man läst själv.
Mm.
Men sen så är det här förklaringen att man måste försöka få det liksom till att ja, fast jag har ju inte varit död själv så jag vet ju inte.
Nej, nej, verkligen inte. Det finns någon orsak till varför inte vi ska veta. Om man säger så. Oavsett vad man tror på. Jag tror inte våra hjärnor skulle kunna hantera det.
Fast du menar alltså att vara död under en längre tid. För att du vet, eftersom det är så många som har varit döda under en viss antal tid. Och så har de ju vaknat upp igen.
Mm.
Men du menar liksom under en längre tid.
Ja, jo, men precis. Vad som verkligen händer.
Mm.
När man liksom dör där.
Ja.
Utan att komma tillbaka till livet.
När det är final liksom.
Ja, jo, men exakt.
Mm.
Så att det, nej men det är intressant.
Ja.
Men du Julia, vad skulle du säga är ditt... Vad skulle du tycka är det värsta sättet att dö på?
Oj, vilken svår fråga. Det var ju det här vi tänkte lite på under den gången vi gjorde avrättningsmetoder.
Mm, ja, men precis.
Och prata om det. Hmm. Jag tror att det hade varit att kokas ihjäl.
Mm.
Tror jag faktiskt.
Mm.
Men ja, det är svårt att svara på.
Mm.
De flesta metoderna verkar väldigt brutala.
Ja, ja men verkligen.
Då måste jag ju fråga tillbaka till dig. Vilket är den värsta sättet du tror att...
Alltså, jag har alltid varit livrädd för att drunkna.
Mm, paniken liksom.
Ja, men samtidigt så läste jag ju om att orsaken till varför drunkningen liksom tar så lång tid.
Mm.
Det är ju för att man håller sig för att andas.
Mm.
Andas man in så fort man börjar drunkna, då dör du ju direkt.
Mm, just det.
Nej, men drunkna skulle jag nog säga. Och sen brinna. Så att det känns ju som en väldig kombination mellan ditt att...
Ja, just det.
Precis. Kokas till kokas, död. Ja. Det är liksom en kombo mellan
dem. Ja, ja, precis.
Så jag tror vi har ganska lika metoder,
ja, som vi är rädda för. Jag tänker att det, liksom, det känns som en väldigt utdragen grej.
Mm.
Att kokas till döds. Alltså nu tänker jag ju rent alltså på de här avrättningsmetoderna. Liksom att man satte dem i liksom ett bad i kanske kallt eller ljummet vatten och sen så blir det varmare och varmare och varmare och varmare liksom tills man kokas och typ löses upp i vattnet till slut.
Mm.
Nej, men så att det är så jag tänker när jag säger kokas, att man hamnar inte i badet direkt när det liksom kokar, utan jag menar liksom stegvis värre och värre och värre liksom.
Aj, fy vad hemskt. För jag läste ju på lite om lite olika metoder. Mm. Eller olika metoder. Nej, men lite olika sätt man kan dö på då.
Mm.
Och om vi tar att brinna till döds först. Lyssnar man på folk som själva liksom inte brunnit till döds, men alltså varit nära döden.
Mm.
Så det de beskriver, det är ju bara ren liksom ångest. Det är hur man liksom känner hur huden börjar liksom bubbla, sen förkolna. Mm. Och sen slutligen så känner man bara hur organen börjar liksom smälta.
Åh, fy.
Så att antingen, du kan ju dö av tre orsaker. Antingen så dör du av röken. Eller så dör du då på grund av att organen har smält.
Mm.
De kan inte fungera längre. Eller så dör du av hettan.
Mm. Mm.
Och då på grund av hettan så stänger din hjärna av sig.
Okay.
Så att du blir i princip medvetslös.
Mm.
Så att, ah, nej. Och drunkna är väl lite liknande. Det är ju också sån liksom panik och just den här syrebristen.
Mm.
Det är ju den som är
värst.
Ja, och man säger ju, ja, man säger ju att det är det mest panikfyllda sättet att dö på.
Mm.
Just för att där är det ju inte smärta på det sättet. Brinner du till döds, då har du ju smärtan att tänka på.
Mm. Nej, här är det ju liksom att bara ta sig upp och hålla sig ovanför ytan hela tiden. Och sen att man känner att man blir tröttare och tröttare i kroppen. Och... Nej, usch.
Ja, nej, precis. Man förlorar ju medvetandet efter typ 2-3 minuter i vattnet. Efter 6 minuter så är man hjärndöd.
Mm.
Så det är ju också lite olika, som sagt, beroende på hur snabbt du drar in luft i lungorna. Som man dör.
Mm.
Och ibland kan man ju bli hjärndöd innan man faktiskt får in vatten i lungorna.
Mm.
Så det är också väldigt olika.
Ja.
Alltså något som jag också i och för sig är ganska rädd för. För jag är inte särskilt höjdrädd.
Det är jag.
Du är det?
Ja, det är
jag. Men just det här att falla. Att falla till sin död. Det är man... vet under hela den här perioden att samma sekund jag träffar marken så är jag död.
Mm.
Och det finns ingenting man kan göra åt det.
Nej, och jag har ju läst att liksom när man väl träffar marken att liksom bena krossas och organen liksom kan flyttas runt lite här och var i kroppen.
Ja, flyttas ut. Väl,
ja, ut också. Om man har hoppat eller... fallit ifrån en väldigt hög höjd.
Mm.
Som till exempel 9/11 händelsen.
Ja.
Med de som hoppade därifrån för att inte alltså dö av branden. Att det var, såg det såg ut där att
ja, det var en grotesk syn helt enkelt.
Mm.
Om vi ska ta en sista grej då.
Mm.
Så är det ju faktiskt någonting som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Levande begravd.
Nej.
Och alltså när man ändå tänker efter, det är nästan så att det toppar min lista.
Ja, men paniken där också.
Ja.
Nej, usch.
Och man kan ju verkligen se att de psykiska konsekvenserna är ju större än de fysiska när det begravs. För det är ju liksom bara ren
skräck.
Ja. Och kan vara en av de värsta sätten att dö på, enligt många.
Men är det inte att man kvävs ihjäl då?
Ja, jo, precis. Syret kommer ju liksom börja ta slut och man kommer bli medvetslös innan man dör då. Men mentalt så kommer ju paniken bli så stor att du förmodligen kommer hinna bryta av alla dina fingrar.
För att man försöker kasta sig och ta sig ut.
Exakt. Innan du blir medvetslös.
Just det, för det pratade jag ju om.
Ja, men precis. Ja.
Om den här kvinnan som var fast i kistan och man hade sett att hennes naglar var borta och hon hade blåmärken och sår och grejer på händer och naglar. Och...
Ja, nej, men jag tänkte faktiskt på den när jag läste lite om det där. Så att jag kände att jag var ändå tvungen att ta med det i ett sånt här avsnitt.
Nej, men jag tror att levande begravd också är en av mina liksom, så här, största farhågor när det gäller just sätt att dö på. Det låter väldigt ja, väldigt hemskt och panikartat att begravas levande.
Nej, också alltså hjälplösheten.
Just det.
Den måste vara fruktansvärd.
Ja. Ja. Jag tänkte bara, jag skrev upp 10 bisarra sätt att dö på. Så jag tänkte att då kan man ju liksom spåna vidare på det sättet sen. Hade du något mer? Och nu när vi ändå snackat om de här 3 hemska sätten att dö på, så tänkte jag ta upp en liten lista som jag har gjort på 10 bisarra sätt som människor har dött på.
Jaså?
Ja.
Intressant.
Visste du att runt 450 personer om året dör genom att falla ur deras egna säng?
Ja, men det är helt sjukt.
Ja, och jag måste tänka, alltså, jag tror väl att en stor del av procenten är äldre människor.
Ja, eller att man typ ramlat ner från en våningssäng och slått i huvudet i sängbordet nedanför. Något sånt, för att det är ju inte som att, alltså...
Man bara ramlar ut och dör.
Nej, liksom. Alltså jag har ju ramlat ur sängen när jag var liten, jag dog inte. Inte vad jag vet i alla fall.
Okej. Nej. Nej, precis. Nej, det har jag också gjort. Jag har ramlat ur våningssängar och vanliga andra sängar, så att nej.
Nej, men sjukt ändå.
Ja, verkligen. Och om vi fortsätter med nummer 2, så var det en person som dog genom att ha fått ett paraply i ögat.
Det måste ha gått väldigt djupt in i ögat.
Ja.
Och typ något hjärnan.
Du vet ju liksom att den här spetsen är ju typ flera centimeter. Så att den rakt in i ögat...
Ja. Ja. Och lite lobotomi.
Ja. Lite flashbacks tillbaka till mentalsjukhusavsnittet vi gjorde.
Det är mycket flashbacks idag.
Ja, det är det.
Ta tillbaka gamla godingar.
Ja, men alltså mycket av den här podden handlar ju om döden och många som dör och mord och så vidare. Så att, det är väl inte så jättekonstigt egentligen.
Nej, det är ju mardrömmar.
Ja, och nummer 3 på listan, krossad av sin partner.
Nej, vad hemskt.
Tänk att bli krossad av den man älskar. Nej, men jag, alltså, den har jag lite svår att liksom föreställa mig framför mig så här. Men jag kan tänka mig att i Amerika det är mycket överviktiga personer. Och sen finns det ju en hel del både unga killar och unga tjejer som gillar större män och kvinnor.
Ja.
Så...
Alltså jag tänker bara på
det
Norbit.
Det kan ju hända.
Jag tänker ja, bara på Norbit.
Ja, om ni inte har sett filmen Norbit, då måste ni gå in och titta på den. Det är världens bästa komedi.
Nej, Rescue. Hoppa på honom.
Ja, just det. De ska ha sin lilla sexy time.
Ja.
Just det. Ja, det finns ju faktiskt en sån fetisch också. Men sådana sidor kommer inte vi tipsa om, hörni.
Nej. Det här är mardrömmar, inte...
inte annat. Sånt.
Inte annat. Inte drömmar.
Nej. Nej, precis. Och nummer 4. Påkörd av sitt eget fordon.
Men den känns ändå ganska logisk. Mm. Det kan jag ändå se framför mig att det händer. Man är dum, sätter inte i handbromsen. Någonting händer. Ja. Och hej då.
Ja. Ja, men precis. Ja. Jag menar, det var också någonting när jag läste om det. Jag bara, fast det här, det har man ju läst om.
Ja.
Och detsamma med gräsklippare och sånt där också. Åker gräsklippare.
Mm.
Nästan liksom mer hemsk död med just gräsklippare och åker gräsklippare, känns som.
Ja, med
liksom
bladen.
Smått strimlade jag liksom. Mm. Nej, men det känns nästan värre.
Ja.
Nummer 5 på listan. 24 personer dör varje år på grund av champagnekorkar.
Det där fick jag faktiskt höra för typ någon vecka sedan.
Mm.
I en video jag kollade på.
Det var sjukt.
Ja. Så att jag tänkte faktiskt på den innan vi började fixa med det här avsnittet.
Men ja, det gäller att vara försiktig. På nyår och grejer när man korkar upp champagnen.
De flyger, de där.
Ja, alltså, jag kan ju bara säga själv att jag vågar typ inte öppna champagneflaskor. Jag låter alltid min sambo göra det, för jag tycker det är lite läskigt när de skjuts iväg. Nej, jag tycker...
Alltså, jag jobbade ju med det.
Ja.
Så att jag har ju fått lära mig.
Du är erfaren. Champagnekorksöppnare.
Exakt. Nej, så att, alltså, det är klart att det är ju inte bara att öppna.
Nej, jag kan tänka mig att det ligger mycket teknik där bakom.
Snarare mycket... att hålla fast.
Ja. Så att inte korken bara skjuter någon i huvudet.
Ja, nej, exakt.
Nej, men det har man ju faktiskt sett och i filmer också så där att någon korkar upp en champagne eller whatever och så träffar den lite i hivilt lite här och var. Nummer 6. Att dricka för mycket vatten. Mm.
Alltså, det låter sjukt. Men samtidigt väldigt logiskt. För att man kan ju inte dricka eller äta för mycket av något. Så varför skulle man kunna liksom dricka oändliga mängder med vatten?
Mm.
Egentligen. Men varför?
Men det är ju många, till exempel sådana som sportar och håller mycket på med sånt där.
Mm.
Kan dricka för mycket vatten.
Mm.
Och jag läste om någon, han hade varit med i någon tävling där de käkade någonting väldigt salt och sen så hade han druckit extrema mängder vatten efter.
Mm.
Och jag tror att man, alltså när man väl, jag förstår dock inte hur man kan få i sig så enorma mängder, för jag menar, det är dagliga intaget man ska få i sig, vilket är väl på, vad är det, 3 liter? Jag vet inte ens hur många liter.
Ja, 2-3 liter.
Ja, till och med det kämpar jag med varje dag, att ens få i mig. Jag tycker att det är jättesvårt.
Mm.
Alltså vid 1,5-2 liter, då känns det som att jag ska spricka, även om jag liksom försöker fördela ut det på en hel dag. Så jag förstår liksom inte, man måste ha en enorm törst för att kunna dricka så stora mängder vatten.
Ja, alltså man vet ju själv de gångerna när man typ ätit något jättesalt. Eller när man bara i allmänhet blir så här jättetörstig.
Mm.
Alltså man kan inte göra annat än att bara vilja dricka vatten. Då kan man ju få i sig väldigt stora mängder, men inte så stora mängder.
Mm. Nej, just det.
Så att lite konstigt är det ju.
Ja.
Men han lyckades, tydligen.
Ja,
lite, säkert många andra.
Det är lite så här... Det kan hända en. Men det är en speciell död ändå, tycker jag. Och vi kommer till nummer 7 på listan. Och det är krossad av en höbal.
Känns också ganska logiskt. Alltså jag har ju bott på en kogård.
Du har det?
Ja, jag har ju det.
Det är typ min dröm.
Under en liten period av mitt tonårsliv bodde jag. De hade kossor och grisar och hundar och
Gud, det låter
jättehärligt. Sånt där. Ja, väldigt mysigt. Och alltså...
Mycket jobb bakom det.
Väldigt mycket jobb. Mm. Väldigt, väldigt mycket jobb. Men alltså en höbal är ju inte liten. Och den är ju inte lätt.
Nej, alltså när man ser på dem då tänker man, okej, det är hö.
Mm.
Alltså, men de är ju, alltså när man väl kommer upp till den höbalen, då är de ju enormt stora.
Ja, och för de är ju så ihoptryckta.
Ja, Jo, för när man ser dem, alltså oftast när man ser höbalar, det är ju när man liksom åker på vägen förbi en stor äng där de har liksom placerat ut massa höbalar. Och man tycker liksom att de ser tiny tiny ut, som små sockerbitar. Och sen när man kommer fram till dem, då är de enorma. Och som du säger, ja, och som du säger, väger hur mycket som helst. Mm. Eftersom det är så extremt liksom ihoppackat och ihoppressat.
Ja, och jag kan tänka mig med att man oftast förflyttar de här liksom med typ traktorer. Någon hamnat under. Någon vajer har gått av. Och så...
Och det blir svårt när det väl har hänt också att liksom bara... nu ska vi flytta bort den här ifrån den här personen som ligger här under. Det är, eftersom den är liksom så pass tung.
Ja, ja, jo, men verkligen. Det är ju inte att bara liksom.
Nej. Och vi kommer upp till plats nummer 8. Och det var en advokat som sköt sig själv i ett rättsrum 1871. Medan han visade juryn hur hans klients påstådda mordoffer faktiskt hade skjutit sig själv. Så han råkade alltså skjuta sig själv när han skulle demonstrera hur hans klient hade... Ja.
Alltså jag hoppas ju verkligen att han vann i rätten.
Ja.
Och att det inte var liksom för ingenting.
Nej.
För precis. Att snacka om att ha en advokat som går all in på att försöka skydda.
Han gick all in utan att veta om det själv, om man säger så.
Men exakt.
Men väldigt hemskt ändå. Alltså ja, att jo, men verkligen. Det, och sen så hände det där liksom.
Mm.
Vi kommer upp till plats nummer 9. Det är lite, har också lite med det här med att dricka för mycket.
Mm.
Och det finns en Basil Brown, eller fanns en Basil Brown som drack 10 liter morotsjuice på 10 dagar. Och han fick en överdosering av vitamin A och fick en allvarlig leverskada och dog på grund av det. Så att och sen läste jag att det fanns någon annan som också hade ätit alldeles för mycket morötter så att han dog. Så att det verkar vara någonting med överkonsumtionen av morötter och just de här vitamin A som ska finnas i morötter. Att det blir för mycket för kroppen att hantera.
Ja. Jo, men det känns också rätt logiskt. Samtidigt låter det så sjukt för att, nej, men om man tänker i allmänhet alla de här liksom juice cleansing och allt, så är det så här bara, ah, men ju mer frukter och grönsaker desto bättre.
Mm.
Så då kanske man inte tänker på konsekvenserna, bara okej, men hur mycket ska jag faktiskt få i mig? Mm. Utan bara, ah, men vi kör på.
Mm. Jo, det känns som en väldigt viktig fakta man måste ge ut till sina kunder om man ska börja med till exempel att juice fasta eller något liknande så att man inte får i sig alldeles för mycket av det goda.
Ja, nej, men exakt. Man vill ju inte dricka 10 liter morotsjuice helt enkelt.
Nej, det känns lite väl mycket.
Ja.
Och nummer 10 då. Spetsad av en svärdfisk.
Aj.
Ja. De har ju väldigt långa, lång nos. Eller ja, hur man nu ska förklara det. Ni fattar säkert vad jag menar.
Ja.
Som man har sett. Alltså, måste vara extremt vass och med en vällandskraft som en person måste ha blivit spetsad på för att ha dött, känns det som.
Mm. Ja, men verkligen.
Också en så här väldigt otrolig död, liksom att man ringer till nära och kära och berättar liksom att deras man eller bror har liksom dött genom att ha fått en svärdfisk som har...
Ja. Det är ju knappast det man väntar sig.
Nej, det känns inte som någonting som är speciellt vanlig död heller.
Mm.
Och det var de 10. Men det fanns ju extremt många fler. Ja. Det var ju några stycken som hade haft sex på tak och fallit ner och dött av fallet. Någon som var krossad av en frys när han bar på den.
Mm. Ja, jag läste ju om någon där det var en man som hade dött när en ko föll ner på honom genom taket när han sov. Den, alltså det är så många frågor när liksom vissa sådana här dödsorsaker.
Inga svar.
Nej, Så här, vad gjorde kon uppe på taket?
Ja.
För det första.
Vem var det som hade byggt huset också? Taket. Vem
hur var hade... konstruktionen?
Ja, och hur kom kon upp där?
Var... Nej, men det är den största frågan.
Ja, alltså jag visste inte att kon var så duktiga på att klättra.
Nej, de känns inte så...
smidiga.
Nej, flexibla.
Nej, efter det naturprogrammet vi har kollat på så verkar inte kossor vara direkt så jättesmidiga.
Nej,
varelser, utan väldigt klumpiga.
Nej.
Nej, många frågor kring det. Mm. Och tyvärr så kan vi inte ge något svar på det heller, för att det har vi inte kunnat hitta. Men väldigt speciellt att bli krossad av en ko som har fallit genom taket.
Ja.
Som tur är så känner ju jag mig som bor i lägenhet mig ganska säker att inte få en ko genom taket.
Nej.
Det känns som att det kan vara omöjligt här uppe.
Nej, vi får se. Säg aldrig, aldrig.
Nej. Nej, precis.
Vem vet vad som kan hända någon natt så...
Alisa får inte föra i någonting nu.
Ska vi testa hållbarheten här?
Nej. Ja, precis.
Men nu har ju vi snackat lite om vad som händer innan döden. Och så lite korta dödsorsaker och bara konstiga sätt som folk har dött på. Så att om vi ska gå in på lite längre berättelser nu om hur folk har dött. Och sen hade ju du något spännande där att ta upp i slutet.
Mm.
Men det kan vi ju ta då.
Ja.
Men jag tänkte ju faktiskt ta och börja med en rätt läskig historia om hur ett par ungdomar försvann bland de ryska Uralbergen. Vad som hände exakt med ungdomarna som dog bland de ryska Uralbergen är fortfarande ett av landets mest ökända och olösta mysterier. Det man vet är att en medlem blev sjuk och lämnades för att återhämta sig i en bergsuppgörelse. De andra nio kom aldrig ut ur skogen och det som utredarna fann var både skrämmande och förvirrande. Deras övergivna tält hittades sönderrivet från insidan, halvt nedgrävda i snön och med studenternas skor och tillhörigheter fortfarande inne. De två första kropparna hittades vid skogsbrynet, barfota och klädda i underkläderna. De följande tre liken hittades i närheten i liknande tillstånd. Och två månader senare hittades de sista kropparna begravda i snön cirka 75 meter från de första offren. De här eleverna hade massiva inre skador, brutna revben och krossade skallar. En av dem saknade tungan. Och en sak som förvirrade utredarna var det faktum att det inte fanns några tecken på kamp och inga externa sår. De sista fyra offren hade på sig några klädesplagg som visade sig ha höga strålningsnivåer. Teorier har överflödat genom åren. Det har varit på tal om laviner, främmande interaktioner och militära tester. Området förseglades fram till 1990 och då fick man veta att ljusorangea sfärer hade upptäckts på himlen den natten av andra vandrare. Detta och strålningen på kläderna har fått de flesta att tro att det har varit militära grejer på gång. Även om den ryska regeringen aldrig sagt något om det.
Kan det ha varit aliens?
Kan det ha varit. Däremot så är jag väldigt inne på det här med ryska militära...
Ja, det känns som att de kan ha någonting med det hela att göra.
Ja. Men just det här att det varit sånt våld mot dem.
Mm.
Och att det inte varit någon kamp tillbaka.
Nej, det verkar ju väldigt mystiskt.
Kan det varit så att det varit några aliens som plockat upp dem dock? Och ja, släppt tillbaka dem efter att de experimenterat och slått in skallarna på dem?
Kan ju ha varit så.
Ja.
Det är ju det som är så spännande med att man liksom inte vet.
Mm. För nu är vi ju verkligen inne på det här med mystisk död.
Mm.
Vilket just vi ju egentligen hade tänkt ha hela det här avsnittet om.
Mm.
Däremot så finns det ju, det finns mycket, men inte så mycket som kanske är så intressant att prata om.
Nej, och jag tyckte att det var lite svårt att hitta just mystisk död och vad som just kännetecknar mystisk död.
Mm.
Eftersom många dödsfall och sånt där har kallats för mysterier och grejer, men man ändå har vetat om vad de har dött av. Men kanske inte vem som har dödat dem, men samtidigt så känns inte riktigt det som rätt ämne heller. Jag tyckte det var lite svårt.
Ja.
Att veta liksom, vad är en mystisk död och inte.
Nej, men precis. Nej, men så vi drog ju det här till bara döden.
Ja,
så får vi in lite döden. Mystisk död ändå.
Ja, ja, men precis. Väldigt smart av oss.
Ja, väldigt. Ja. Klapp på axeln. Men visst har du också någon sån här historia att berätta, Julia?
Ja, jag har ju det. Och jag tänkte prata om en Gloria Ramirez. Som, ja, många som läser just om sådana här ämnen som vi pratar om säkert känner till. Men jag tänkte att jag ska berätta lite ändå. Den 19 februari 1994 så kommer Gloria Ramirez, en ung kvinna på 31 år, in till sjukhuset med ambulans. Klockan har precis slagit 8 på kvällen när ambulanspersonalen låter kvinnan få sätta sig i en rullstol innan hon körs in på akutmottagningen. Hon har cancer, men kommer in denna kvällen på grund av hjärtklappningar, förvirring och ytlig andning. Hon börjar behandlas med lugnande av sjukvårdspersonalen i hopp om att hennes hjärtklappning skulle börja klinga av. Men behandlingen ger nästintill ingen effekt och kvinnans tillstånd försämras. De försöker defibrillera för att skapa en jämn hjärtrytm. Och vid detta tillfället så upptäcker personalen en sorts glansigt lager på hennes kropp. En del av personalen tycker att hennes mun börjar lukta vitlök och fruktigt och en sjuksköterska, Susan Kane, bestämmer sig då för att ta ett blodprov på Gloria. Under blodprovet märker Susan en stark lukt av ammoniak. Hon ger sedan blodprovet till en annan och säger att blodet luktar ammoniak. Det syntes konstiga partiklar i blodröret och man skyndade sig iväg med provet för analys. Under tiden så börjar Susan må dåligt och till slut så svimmar hon. Kvinnan som lämnade blodprovet börjar nu också känna sig dålig. Hon börjar må illa och känna sig yr och blir därför tillsagd att gå och sätta sig en liten stund. Men svimma sen. Fler och fler av personalen börjar må dåligt och visar upp liknande symptom. Patienterna på avdelningen blir evakuerade därifrån. En liten grupp stannade kvar för att flytta Gloria till isolering och fortsätta vårda henne. Men efter ungefär 45 minuter av HLR så dödsförklaras hon. Och totalt 25 av 37 i vårdpersonalen blev sjuka efter att Gloria Ramirez vårdades den här kvällen. Efter den här händelsen så kontaktas Lawrence Livermore National Laboratory för att påbörja sin undersökning. De trodde att Gloria Ramirez hade använt sig av ett lösningsmedel hemma som en sorts självmedicinering för cancern hon bar på, som kunde visa på symptom som hon visade upp när hon kom till sjukhuset, såsom vitlökslukt och den feta glansiga ytan på Glorias kropp. Elektriska stötar från defibrilleringen kan ha omgjort avfettningsmedlet till svavelsyra som också kunde förklara symptomen vårdpersonalen uppvisade. Gloria Ramirez begravdes lite mer än 2 månader efter hennes död, efter många undersökningar av hennes kropp genom obduktion. Lawrence Livermores labb blev hyllat för att ha funnit orsaken till händelsen, men Gloria Ramirez familj kunde inte hålla med kring labbets resultat och ville därför att en annan patolog skulle undersöka henne. Men denna patologen kunde inte ge familjen något svar då hjärtat inte längre fanns kvar och kroppen var i allt för dåligt skick efter första obduktionen. Denna händelse blev stor 1994 och Gloria Ramirez skulle sedan kallas i media för The Toxic Lady. Denna händelsen blev väldigt unik i sig då detta inte vanligtvis händer på andra sjukhus.
Men oj, den har jag faktiskt inte hört om tidigare.
Nej.
Men det känns ju verkligen inte som att det tillhör det normala.
Nej, precis. Och när jag sökte på mystisk död, då var det här ett av de första som kom upp.
Mm.
Däremot så verkar det ju som att labbet vet vad det är som har hänt. Liksom.
Mm.
På grund av det här medlet hon tog på en medicinering mot cancern.
Mm.
Att det kan ha orsakat det. Men familjen tror ju inte det själva.
Nej.
Men de fick ju inget svar eftersom kroppen var så... ja, men hur ska man säga? Den var så... den hade ju blivit använd så många gånger under obduktionerna.
Mm.
Att den inte längre var till någon hjälp när familjen väl sökte till en annan patolog som kunde ge dem svar.
Nej, precis.
Så att man kan ju undra vad som hänt. Och det var många konspirationsteorier om det där. Vad som egentligen kan ha hänt. Kan det ha varit så att Gloria Ramirez hade liksom tagit knark av olika slag. Som också kan ha gjort att vår personal har varit sjuk när de liksom höll på och jobbade med henne. Eller något annat.
Ja, för det känns ju väldigt extremt.
Ja.
Gör det ju. För om man tänker liksom, alltså vårdpersonal håller ju dagligen på med folk som har tagit droger och självmedicinerar och tar allt möjligt.
Mm.
Men man har aldrig hört en sån här story tidigare.
Nej, den är ju väldigt unik i sitt slag, om man säger så, med tanke på att det ändå vart, hur många sa jag, 25 av 37 vårdpersonalen som blev så pass sjuka. Och jag såg en dokumentär för inte så jättelänge sedan om just det fallet, om Gloria Ramirez. Och där var det ju många som pratade just om det, att de har ju liksom fortfarande men än idag från den händelsen. För det var ju en sjuksköterska, speciellt Susan Kane där, som tog blodprovet, som blev väldigt sjuk. Och låg, jag tror att det var någon vecka efter händelsen, och fortfarande mådde väldigt dåligt. Så att många på det sjukhuset som jobbar kvar än idag, att det var en väldigt läskig händelse med tanke på att det var så många som var sjuka.
Ja, nej, men jag tänkte ta upp en liten kortare men ack så läskig historia om ett dödsfall som faktiskt råkar ut för en läkare. Så att lite inne på ditt spår där med sjukhus och lite sådär. Ja. Det var då en kirurg som skulle gå in i en hiss på ett sjukhus i Houston i Texas 2003. Och enligt ett vittne då så stängdes dörrarna precis när han skulle gå in. Så hans kropp var utanför. Men huvudet var inuti hissen.
Men oj, hur framåtlutad går han då? Eller ramlade han in i hissen och den stängdes? Det låter helt sjukt.
Ja.
Ah, ja, okej. Okay. Han fastnade.
Ja, precis. Och hissen började ju röra på sig.
Åh, fy.
Så att man hittade ju då kroppen nedanför hissaxeln då.
Ja.
Och huvudet avskuret strax ovanför underkäken hittades ju då i hissen.
Åh, fy.
Och det visade ju sig då att det hade varit en felaktig, någon felaktigheter i liksom de elektriska ledningarna.
Mm.
Men fortfarande väldigt speciellt hur man får in huvudet först.
Ja.
Men han kanske ville tränga sig igenom. Alltså om man tänker att hissdörrar håller på att stänga sig. Liksom, du skyndar dig in, liksom, nästan tar över kroppen först för att liksom få upp dörrarna med armarna.
Mm.
Jo, där kan du ju få in huvudet först.
Det verkar mer logiskt, som en mer logisk förklaring. Men jag har fortfarande svårt att se det framför mig. Så.
Nej, för det har också varit en liten så här rädsla.
Att bli halshuggen av en hiss.
För jag vet i en av mina absoluta favoritfilmer, Resident Evil. Sjukt bra film.
Yep.
Eller filmer. Men den första då, så är det ju faktiskt en person som blir halshuggen av en hiss.
Mm, just det.
Och det är ju, alltså det är ju så läskigt.
Ja, jo, men det...
Man ser det. Liksom bara hur ett huvud håller på att flyga liksom mot taket.
Ja, usch. Ja, men alltså jag har också lite så här små skräck för hissar. Mm. Men den har jag liksom fått efter att jag typ kollade på, vad var det, Kalla fakta eller vad det nu var, när de visade kring hissarna i Stockholm och deras säkerhet.
Mm.
Vilket visade på att det var så extremt mycket som inte liksom stod rätt till med hissarna. Och att det fanns så extremt många olyckor med personer som har åkt i de här hissarna.
Mm.
Verkar väldigt läskigt. Och jag har ju faktiskt fastnat i hissen vi har här utanför oss.
Ja, jo.
Och det är ju liksom en sån här, ni vet, verkligen så här ekonomihissen, sån där som man trycker. Håller in knappen på hela vägen för att komma upp mm. och hela vägen för att komma ner. Mm. Och där satt jag fast med, när min yngsta dotter var typ var 1,5-2 år. Ja. I typ över 40 minuter var där inne.
Ja, fint. Men du satt inte med några kroppsdelar utanför
hissen? Nej, det gjorde jag inte. Tack och lov. Men jag satt med en väldigt arg bebis i över 40 minuter.
Kan vara lika illa det.
Ja, faktiskt. Nej, det var, jag kan säga att det var ingen frid.
Nej.
Det var ingen frid och fröjd där. Väldigt jobbigt. Och sen så skulle man ringa till den här centralen, det här telefonnumret som de visar. Som står i hissen, som man kan liksom ringa så att de kan komma och hjälpa en.
Mm.
Och ja, det tar sin lilla tid för dem att komma ut, om man säger så. Det är inte som att de rusar ut och försöker rädda en i stormen, utan det är, de tar en kaffe och middag och lunch. Och,
ja, det är klart man ska ha sin kafferast, vet du.
Ja, det är viktigt.
Kan ju inte låta kaffet svalna.
Nej.
Det andra får vänta.
Ja, nej, men väldigt hemskt ändå.
Ja, ja.
Att bli halshuggen av...
Ja, men verkligen.
Eller hals och halshuggen, nu vart det överkäken uppåt.
Mm.
Men jag vet liksom inte på vilket annat sätt man ska säga det. Jag sliten liksom ifrån, huvudet slitet ifrån. Ja,
mm. Ja, det blir ju knappast en liksom clean cut.
Nej, nej, men precis.
Utan det är bara...
Ja, det ja. Slits isär.
Jag är säker på att många av er har lite bilder i huvudet just nu. Och vi ber om ursäkt för dem.
Ja, jag hoppas inte att vi har fått någon rädd för att åka hiss. Men Nej. Tänk på det, jag försöker inte springa med huvudet före bara. Så ska det nog
samma sak med tunnelbanestörrar.
Ja.
Stängs de så stängs de. Trycker inte in, för att saker kan hända.
Man alltid. Kan klämmas.
Ja.
Ganska brutalt har vi hört nu. Så att, var försiktiga där ute. Men från någon som faktiskt har dött till några som har upplevt eller varit nära döden, haft sådana här nära döden upplevelser, så tänkte jag läsa upp lite saker som folk har sagt efter att de har haft en nära döden upplevelse. Nummer 1. Jag ser strålande färger, öppna vackra landskap. Jag möter vita skepnader och bekanta som har döpt. En djup känsla av frid och total kärlek fyller sinnet. Jag tyckte att det lät väldigt fint.
Ja, nej, men alltså om det är, om man ska dö, så är det ju så man vill känna.
Ja, men det är lite det jag tänker. Alltså, och sen så vet man ju liksom inte så här, är det här verkligen sant? Eller är det liksom någonting som man fått ihop i huvudet för att försköna? Nej, men jag vet
hallucinationer,
inte.
Hallucinationer liksom.
Ja, men precis. Nej, men jag vet inte. Men jag tyckte att det lät väldigt vackert i alla fall. Nummer 2. Nu måste jag besluta om att jag ska återvända. Det lockar mig att stanna, men jag är inte klar med mina göromål på jorden ännu. Det låter ju som någonting som man liksom har tänkt under sin nära döden upplevelse. När man liksom står där i mellanlandet, liksom, mellan döden och
limbo. Livet.
Ja, precis. Liksom, ska jag återvända eller inte? Och sen så har man kanske mycket döda bekanta som man ser som liksom försöker dra en över på andra sidan. Mm. Och så måste man tänka liksom, should I stay or should I go?
Ja.
Också en sån här tankegrej som jag får över till Grey's Anatomy som jag tittar mycket på.
Mm.
Med Izzy. När hon ser sin, när hon ser Danny som har varit död.
Mm.
Och Meredith när hon är död och måste välja mellan att återvända till livet eller hänga liksom med döda bekanta.
Mm.
Lite sådär.
Ja.
Nummer 3. Jag svävar. Min kropp ligger någonstans under mig. I ändan av tunneln lyster ett behagligt ljus.
Det känns också väldigt vackert.
Mm. Och man snackar ju mycket om det här. Om det här ljuset i tunneln som man kan se.
Jag ser ljuset.
Ja, Jonathan eller jag. Jag ser ljuset, Jonathan. Jag ser ljuset i Nangijala. Kanske kan vara där man hamnar. Eller hamnar när man dör.
Ja, och i handlar. Nangijala. Och handlar.
Och handlar.
Ja, ja, vem vet.
Nummer 4. Att frigöra sig från sin egen kropp och sväva ovanför. Nummer 4. Att frigöra sig från sin egen kropp och sväva ovanför den låter mystiskt, men det är det inte.
Nej, jag kan tänka mig att man får lite så här out of body experience när man dör.
Ja, men det här att man ser sig själv ifrån ovan eller får just den här flashbacken ifrån, eller snabbspolning av sitt eget liv. Liksom.
Att man liksom, man står bredvid den personen man var.
Mm.
Undra om man är stolt eller besviken över sig själv då.
Mm. Oftast i filmer har man ju liksom sett bara så här, när, du vet, när det snabbspolas.
Mm.
Så här verkligen the happiest moments av ens liv.
Mm.
Och de säger ju det liksom att precis innan man dör att man får man kan få mycket adrenalin och grejer till kroppen. Och att det liksom är det som kan få en att få de här happy thoughts. Liksom.
Mm.
De här tankarna på nära och kära. Och så vidare. Nummer 5. Trots att nära döden upplevelserna är hjärnan som spelar oss ett spratt, så är det starka upplevelser.
Ja, men det är klart. Alltså, oavsett om det är drömmar eller vad det nu kan vara, så är ju upplevelser en upplevelse.
Mm.
Och det är ju någonting som påverkar oss.
Ja. Jo, men absolut. Och nej, men det är väldigt speciellt att få höra just de här människorna berätta ur sitt eget perspektiv.
Mm.
Eftersom det är många som verkar ha sett väldigt olika saker på just det här. Men det verkar inte som att någon i alla fall av de här som berättar berättar om något som ska ha varit hemskt för dem. Liksom, under deras nära döden upplevelser och hur de upplevde det. Liksom.
Mm.
Nummer 6. Jag var i ljuset, i himlen, i Gud. Allt var frid och jag var accepterad sådan som jag var. Mm. Jag tyckte att det lät väldigt fint.
Det lät väldigt fint. Mm. Och vi vill inte trampa någon på tårna nu här. Vill vi inte göra. Men det lät väldigt, väldigt fint.
Ja, ja, men jag tyckte det.
Mm.
Just det här med att man är fri och blir accepterad för precis där man är.
Ja.
Det låter verkligen som någonting som många kan liksom gå hela livet med utan att känna. Liksom. Mm.
Ja, men verkligen. Oavsett vad man tror på.
Mm. Och nummer 7. Kanske skulle vi behöva reflektera över döden ibland. Även när vi är friska. Medvetenheten om döden kan få oss att inse vad som är viktigt i våra liv medan livet pågår.
Mm.
Och så är det ju.
Ja, men verkligen.
Men jag kan ju förstå grejen. Det är inte som att man går runt och tänker ofta på döden.
Nej.
Men den finns ju såklart där hela tiden.
Ja.
Men det är ju inte... Mycket handlar ju också om att leva, precis som den här personen sa, här och nu.
Nej, men nu tänkte jag faktiskt dra en sista story här.
Mm.
Om en lite mystisk och konstig dödsorsak.
Mm.
Som jag har hört om väldigt länge. Jag tappade bort vad den hette.
Ja, just det.
Har sökt som en galning efter den och hittade den.
Och det som var så roligt var att jag visste inte att du hade tappat bort det. Så nej. Att jag satt ju där och visste det hela tiden.
Ja.
Och så satt du där helt plötsligt och bara, nu vet jag det. Och jag bara, ja, jo, jag vet.
Så jag är väldigt glad att hitta. Och jag hittade faktiskt en story.
Mm.
Där det hände en kvinna.
Okej. Okay. Spännande.
Så att den kör vi igång med nu. Mary var en 67-årig änka som bodde i St. Petersburg i Florida när hon dog. Marys hyresvärd, Pansy Carpenter, upptäckte kroppen den 2 juli 1951 då hon hade försökt leverera ett telegram, men Mary svarade aldrig på dörren. Personerna som försökte få upp dörren tyckte att dörrhandtaget var varmt och varnade myndigheterna för det. Poliserna kom in i lägenheten till slut och hittade en bisarr scen. Marys kropp var nästan kremerad. De enda bitarna kvar var delar av ryggraden, hennes skalle, som märkligt nog hade krympt, och delar av hennes fötter, helt orörda, med en svart toffel fortfarande på. Enligt St. Petersburgs Times så tar en kropp 3-4 timmar med konstant bränning vid strax över 1300 grader för att uppnå den kremationsnivå som Marys kropp visade. Detta förbryllade utredarna väldigt mycket eftersom hennes lägenhet var relativt fri från skador. Till och med en hög med tidningar som låg bredvid stolen där Reese stod på var helt obrända. På grund av de oförklarliga och konstiga omständigheterna i hennes fall misstänks det att Reese varit offer för spontan förbränning. Och i detta fenomen brister en person plötsligt i lågor på grund av en kemisk reaktion inifrån, utan antändning av en extern värmekälla. FBI kollade givetvis upp det här och efter att ha analyserat hennes kvarlevor drog de slutsatsen att Mary inte alls spontant förbränt. Istället sa de att det var en cigarett som var skyldig till hennes död. De trodde att Marys eget kroppsfett hade gett bränsle för elden. Men Dr. Wilton Krogman, professor i fysisk antropologi vid University of Pennsylvania och en erfaren brandforskare, accepterar inte FBI slutsats. Och jag citerar: "Jag kan inte tänka mig en sån fullständig kremering utan att mer utav lägenheten hade blivit bränt." Spontana förbränningsskeptiker och troende har diskuterat hett den verkliga orsaken till Marys död i nästan 70 år. En sak de alla kan komma överens om är att scenen då hon upptäcktes liknar ingen annan. Och hon håller i en av de mest ovanliga dödsfallen som historien har sett. Nej, det här är verkligen, alltså jag var inte glad. Glad är fel ord att beskriva när man hittar en dödsorsak. Men jag har tänkt på just den här dödsorsaken så mycket. För att den är så konstig och intressant att en person liksom bara brister ut i lågor inifrån. Och just att den måste hålla en temperatur på över 1300 grader i 3-4 timmar.
Ja, det känns som att polisen inte riktigt hade gjort ett bra jobb, känns det som. Utan de ville bara hitta en orsak till.
Nej, men det känns ju verkligen som att FBI ville liksom hitta en logisk förklaring. Som bara, okej, det här.
Ja, för väldigt de... enkel sådan.
Ja.
Hon somnar med en cigarett i handen. Alltså, tror de inte att man vaknar om man börjar liksom känna att det börjar brinna på en? Det kan ju göra ganska ont. Eller...
Alltså, inte bara det, utan det jag tänker ju på är ju den här tidningshögen.
Ja,
som var speciellt. Helt orörd. Mm. Hade hon börjat brinna, då hade hon ju börjat brinna utifrån.
Mm.
Och då hade ju elden spridit sig.
Mm.
Nu brann hon inifrån och det är liksom som hennes ben var ju helt oskatt.
Okay.
Det finns ju bilder som man kan se där det ligger ett ben på marken med en svart sko på. Som bara...
Ja, jo, jag såg den bilden. Du visade mig.
Ja, men exakt.
Det ser väldigt sjukt ut.
Ja.
Hon ser verkligen ut som en... Ja, men resten av kroppen är ju bara som en hög maska, liksom.
Ja, men det finns hon har verkligen kvar. Kremerats.
Mm.
Så att, nej, det här...
Väldigt mystiskt.
Ja, det här är verkligen mystisk död. För det finns ingen förklaring till hur hon har dött.
Nej.
Eller ja, det finns så många teorier till förklaringar, men ingenting som liksom har fastställt. Och som sagt, det här har ju... Alltså folk har ju försökt komma på en förklaring till det här i hur många år som helst.
Mm.
För det här var ju länge sedan.
Men visst var det inte en ung kvinna också som hade börjat brinna liksom inombords på grund av att hon hade tagit på grund av någon medicin hon hade fått i sig eller vad det nu var.
Jo, precis.
Nu är det ju inte så vanligt, men...
Nej, hon hade ju då under en fest börjat kännas lite dålig. Och hennes kompis hade lite antibiotikatabletter hemma.
Mm.
Som då inte var... Ja, de var ju ordinerade till henne och inte till hennes kompis. Då. Men hon gav dem till sin kompis och den här kompisens kropp började ju bubbla.
Just det.
Mm. Som att man får liksom en tredje grads brännskada. Till och med ögonen började ju liksom smälta.
Usch.
Så hon började ju brinna inifrån. Men det tror man ju var en allergisk reaktion utan medicin.
Mm.
Hon förkolnades ju inte eller kremerades på det sättet som hände här. Men fortfarande, att man kan få en sån reaktion.
Mm, det verkar väldigt läskigt.
Nej, men det finns faktiskt en förklaring till just en sån sak där kroppen börjar nästan smälta. Som kan hända av mediciner som både inte är ordinerade och som är ordinerade av läkare.
Mm. Jo, för att alltså, grejen är ju den att jag har inte hört så mycket om liksom, människor som typ har självantänts eller hur man nu ska förklara det.
Mm.
Men djur har man ju hört om. Typ som koalor.
Ja, men
att
precis.
Att de liksom har kunnat självantända.
Ja.
Men aldrig människor. Det verkar väldigt unikt fall också att kunna liksom.
Mm.
Vi hade ju egentligen jättemycket mer att prata om.
Mm.
Och det känns som att döden är ett sånt där ämne som man kan prata hur länge som helst om.
Ja, verkligen.
Men det är dags för oss att avsluta det här avsnittet. Hoppas ni där hemma har tyckt att det här ämnet har varit intressant.
Mm.
Och glöm inte att nu gå in och följa oss på vår Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd och på vår Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd för att få lite spoilers och få lite information om nästkommande avsnitt och så vidare. Men ha det så bra, så ses vi. Och ni vet ju vart, i Mardrömmarnas värld.